Välkomna till årets första avsnitt av magasinet som är tillbaka igen efter juluppehållet. Och nu när vi precis gått in i 2024 så kommer det glädjande besked om Sveriges ekonomi då inflationstakten äntligen verkar vara på väg ner enligt siffror som kom nu i veckan. Men är det för tidigt att dra en lättnande suck än, och hur kan det här beskedet påverka matpriser, boräntor och elpriser? Det ska veckans avsnitt handla om. Och med mig för att diskutera det så har jag Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Inflationstakten har alltså då bromsat in till en årstakt på 2,3% i december enligt det så kallade KPIF-måttet. Och det är den lägsta siffran sedan juli 2021. Vad beror det på att inflationen nu verkar vara på väg ner?
Ja, framförallt så beror att den här siffran, att den landade på 2,3%, det beror ju väldigt mycket på att vi hade låga elpriser i december 2023 jämfört med december 2022. Då var de ju väldigt höga, det kanske många kommer ihåg. Det var en väldigt stor skillnad då jämfört med så här ett år senare, och det får väldigt stor effekt på inflationssiffrorna. Så att vi vet ju med oss att vi hurrar för den här siffran 2,3. Det är ju väldigt nära Riksbankens mål på en inflation på 2%, men det är väl en liten brasklapp där att ganska mycket berodde på då att vi hade lägre elpriser, men trenden går ju åt rätt håll så att säga. Så jag tycker verkligen att vi ska ändå glädja oss åt att inflationen, vi har liksom de här stora prisökningarna, att de är ju trots allt bakom oss. Så att vi kan ändå liksom vara glada åt det så att säga.
Hur kommer det sig att just elpriserna har påverkat det så mycket?
Ja, men det såg ju ganska bra ut i vattenmagasin och så vidare här under sommaren, så att vi visste ju att elpriserna inte skulle att bli då så höga som de var 2022 då. Så att, men det får väldigt stor effekt i den här korgen som SCB har och mäter inflationen. Så att elpriserna har stor effekt, energipriserna har också stor effekt. Så är det alltid. Och nu vet vi ju att det var en väldigt stor skillnad då i elläget. Så att säga.
Just det. Men om man då, brasklappen är ju ändå här då att det handlar om en månad och det handlar mycket om elpriser. Vad tror du annars? Kan man säga att inflationen ändå är på väg ner nu, eller är det här bara tillfälligt? Ska vi inte andas ut än?
Jo, men jag tycker att vi kan andas ut. Sen måste man vara medveten om att det kan bli hack i kurvan. Det är många som tror att i januari, ja, men då slår den här effekten åt andra hållet. För då var elpriserna lite lägre då, januari 2023. Och då kommer jämförelsetalen, om man säger så, bli lite svårare. Så att det kan bli ett hack i kurvan där. Men trenden är ändå att inflationen går neråt. Så att det är därför jag ändå vill skicka med det budskapet. Att vi kan ändå se ljuset i tunneln, och de här väldigt höga inflationstalen på 10, 11, 12% var vi uppe på inflation. Det ligger bakom oss. Så det är ändå viktigt att ha med sig.
Mm. Det låter ju skönt. Det finns ju ett annat mått för inflationen också, KPI. Och där låg inflationstakten på 4,4% i december. Vad är skillnaden på de här olika måtten?
Ja, i KPI så ligger ju effekterna av även hushållens boräntor med. Och det blir lite problematiskt, därför att om Riksbanken höjer räntan, ja, då kommer ju inflationen se ut att stiga eftersom bolåneräntorna kommer att stiga. Så därför finns det ett mått där man helt enkelt tar bort effekterna av högre bolåneräntor, och då blir det KPIF. Så att det är KPIF som Riksbanken tittar på, och som även media och analytiker och andra bedömare tittar på numera.
Ja, så det är den man ska framförallt rikta in sig på när det gäller då att se hur det ser ut med inflationen.
Ja, det är det, absolut. Och det är så de flesta gör numera, framförallt Riksbanken då. Så det här KPI, det har fått kliva åt sidan lite grann. Mm.
Ja, men vad betyder det då för hushållen att inflationen är på väg ner nu?
Ja, men det betyder ju två saker. Det blir någon slags dubbeleffekt. Dels så har det ju väldigt stor betydelse för alla hushåll som har haft det oerhört tufft i det här läget med de här stora prisökningarna. Det ska ju sägas direkt då att lägre inflation betyder inte per automatik lägre priser, utan det betyder att prisökningstakten har gått ner. Så det är ju väl viktigt att ha med sig i det här. Sen kan det ju vara så att på vissa varor och tjänster så har priserna gått ner. Men det som det betyder är att vi kan ändå andas ut. Vi har inte de här väldigt stora prisökningarna på alla möjliga varor och tjänster. Och det är ju positivt för ja, men alla hushåll egentligen. Och sen så har vi en positiv effekt i det att med lägre inflation så börjar vi ju nu prata om räntesänkningar från Riksbanken. Och det är ju välkomna besked för bolåntagarna som också har haft det tufft nu de här senaste åren med väldigt snabba, ska sägas, räntehöjningar. Lite grann fick man känslan av att det blev nästan en privatekonomisk chock för väldigt många när räntan steg så pass snabbt och man har ett väldigt stort lån då kanske. Så att det blir liksom två positiva effekter. Att dels så avtar prisökningstakten, men kanske att vi också får lite lägre räntor redan under 2024.
Mm. Vi ska säga det att Frida finns med oss på Zoom, så skulle det svaja lite i ljudet så beror det på det. Om vi går in lite mer då på det här med styrräntan. Olika bedömare har ju lite olika åsikter om vad Riksbanken kommer göra där nu. Vad tror du kommer hända den närmsta tiden här?
Ja, det är ju lite grann 50-50 om de kommer att börja sänka räntan redan i mars. De här siffrorna som kom nu för december, inflationssiffrorna, de var ju ändå lite, de visade på en lägre inflation, men de var fortfarande lite högre faktiskt än väntat. Det skulle kunna tala för att man istället gör någonting med räntan under majmötet. Men någonstans där, alltså sen vår, början av sommar, tror de flesta att Riksbanken kommer att börja sänka räntan. Och sen är ju frågan hur mycket de sänker. Och där spretar ju verkligen förväntningarna. Jag tror att det kan vara en 3-4 sänkningar möjligen, 25 punkter då varje gång. Det finns de som tror på betydligt fler. Allt det här beror ju på hur inflationen fortsätter komma in. Det bygger ju på att inflationen fortsätter att gå ner. Och det beror också förstås, så beror det ju på hur konjunkturläget ser ut i Sverige, om vi får en snabb nedgång i konjunkturen eller om den håller sig ganska mild lågkonjunktur här nu då.
Om vi ska utgå från ditt tips då, vad sa du, 3-4 sänkningar med 25 punkter varje gång? Vad kommer vi hamna på då, bara här, jag är lite dålig på huvudräkningar, men vad skulle vi kunna hamna på då i slutet av året?
Ja, men då skulle vi kanske säga att det blir 3 sänkningar och så skulle vi hamna på en styrränta på 3,25 slutet av året. Och det skulle ju kunna innebära bolåneräntor på runt 4 kanske, jämfört med strax under 5 nu. Så att det är ju en ganska stor nedgång. Det är ju inte en nedgång till nivåerna som vi såg innan det här räntehöjarserien som vi har haft då, där vi hade liksom bolåneräntor på 1,5% ungefär. Så det är ju inte något som man som bolåntagare ska gå och hoppas på. Men det är ändå en stor lättnad för väldigt många, tror jag, med bara den här nedgången då. Men sen är så här, inget är skrivet i sten och om och men och så vidare. Men det här är min bästa gissning, åtminstone.
Men du tror ändå att bankerna, om Riksbanken börjar sänka räntan, så kommer bankerna följa efter ganska snabbt, eller?
Ja, det får vi verkligen hoppas att de gör. De är väldigt snabba att höja när styrräntan höjs. Så att det vill ju till, men det vill ju till också att vi konsumenter faktiskt är aktiva och sätter lite press på bankerna. Att man liksom inte nöjer sig med något annat än att räntan ska gå ner i samma takt förstås. Så om man ser att ens bank liksom inte vill eller gör det här, ja, men då kanske man ska börja se sig om efter någon annan bank faktiskt som gör det. Det är lite bättre konkurrenssituation faktiskt på bolånemarknaden nu. Så att det gör ändå att jag tror att bankerna kommer att behöva följa med ner.
Men är det det bästa sättet? Ni sparekonomer brukar ofta säga det, sätt press på din bank. Men är det just att säga att om inte ni sänker för mig, då byter jag bank, eller?
Ja, precis. Det är så tråkigt att säga samma saker, så jag försöker variera med det så att jag inte upprepar mig för mycket. Men ja, det är faktiskt det bästa sättet att sätta press på sin bank. Att vara beredd att byta. Ibland kan det ju räcka med att begära ut det som heter amorteringsunderlag. Det är liksom ett dokument som visar hur mycket jag amorterar. Det är ett dokument som du måste ha om du ska byta bank. Så att ibland kan det ju räcka med att jag säger till min bank, jag vill ha ut mitt amorteringsunderlag, så sätter det lite fart på dem. Oj, nu är vi beredda. Eller nu är vi nära att förlora en kund här och sen så kanske det händer någonting. Så det är inte alltid man måste byta bank, men att man är beredd att göra det åtminstone. Det är väldigt effektivt. Det är liksom det bästa vapnet man har faktiskt, att få ner den här räntan.
Du var inne på det lite här, de här låga räntenivåerna som vi kunde se innan inflationen började höjas. Man kan väl till och med kanske säga att många bolånetagare hade vant sig vid väldigt låga räntor och för 2 år sedan, då låg ju styrräntan på 0%. Alltså, kan vi förvänta oss att det kommer gå ner så långt igen, eller var det räntor som egentligen inte, som inte skulle ha vant oss vid, för det var lite overkliga siffror, eller hur ska man se på det där?
Ja, det håller jag med om, att det var ett undantag. Det normala är ju inte en styrränta på 0% och bolåneräntor på 1,5 och 1,3. Så att man får se det som att de åren som vi hade så låg ränta, det var väldigt ovanligt. Det var lite av en fest för oss hushåll, bolåntagare. Det var ju väldigt billigt att låna. Det var, dels så hade vi inte heller samma under de här åren heller som det var så billigt att låna, så hade vi inte heller någon inflation att oroa oss över. Elpriserna var låga, aktiemarknaden steg. Vi hade liksom lite en fest under många år, och så är det inte längre. Så att det tillståndet som vi hade då, det kan jag inte se att vi kommer att komma tillbaka till. Utan det som man kan se fram emot som bolåntagare, om man nu hoppas att räntorna kommer att gå ner, ja, det är kanske att man har en bolåneränta kring, ja, men säg 3-3,5 är en mer normal bolåneränta, skulle jag säga. Så att det tror jag man gör sig själv en tjänst om man ställer in sig på det, och snarare då än att gå och längta efter svunna tider.
Hur ska man tänka annars då som bolånetagare nu? Är det rörligt eller bundet som gäller?
Ja, men i och med att vi ser framför oss då räntesänkningar, alltså binder man i det här läget, ja, men då går man ju miste om hela den nedgången. Så att det tycker jag verkligen man ska ha i bakhuvudet. Sen finns det alltid de som tycker att det är skönt att binda, skönt att veta vad man ska betala varje månad. Men som sagt, då går man miste om räntesänkning. Så att jag tycker ju inte att det är en bra idé att binda i det här läget, utan ha lite is i magen då och vänta in de här räntesänkningarna som vi ändå tror kommer, som sagt. Det blir alltid en brasklapp, hur tråkigt det än är, för saker kan alltid hända. Men det är ändå det bästa gissningen just nu är ändå att vi får lägre räntor. Så att vänta in det.
Vi pratade ju i början här om höga elpriser, och de har gått ner nu och så. Vad kan vi förvänta oss att det är ganska kraftigt? Kan vi förvänta oss att det här kommer fortsätta? Att vi kommer att se, även om det kanske går upp lite i januari nu, men generellt om vi tittar över hela året, kommer vi att få lägre elpriser?
Ja, läget ser ju bättre ut på elmarknaden, betydligt bättre än vad det gjorde, har det gjort tidigare, framförallt förra vintern då, när många villägare framförallt gick på knäna. Det ser bättre ut. Däremot så tycker jag att som hushåll så ska man nog ändå vara medveten om att elmarknaden är väldigt volatil, alltså svängig. Den är beroende av ganska många olika faktorer. Den är väderberoende. Där vet vi ju att vädret kan svänga väldigt mycket. Det bygger på att det liksom blåser och att det regnar tillräckligt mycket för att det ska liksom tillverkas el. Sen är vår elmarknad också sammankopplad med den europeiska, så vi påverkas ju mycket av vad som händer på kontinenten också. Och det här kanske man ska vara medveten om, att vi har svängiga elpriser. Så är det, och så kommer det ju kanske fortsätta vara kommande år också. Men just nu så ser ju läget ändå bra ut då. Och som du säger, ja, men blir det en köldknäpp, ja, då stiger priserna, då stiger efterfrågan på el. Så det ska man ju ha klart för sig. Men allt som allt så ser ju bilden bättre ut nu då än förra vintern.
Men den köldknäppen vi går igenom just nu, det kanske betyder på att det kan bli en tillfällig ökning då i alla fall.
Ja, men så skulle det kunna vara, absolut. Och det ser vi ju ofta, att när det kommer köldknappar, ja, då stiger elpriset. Det, så brukar det vara, helt enkelt.
Men generellt sett kan man säga att det är i alla fall, som det verkar nu, ändå på väg ner med elpriserna, om man jämför med hur det har sett ut här de senaste åren.
Ja, bilden är sammantaget bättre än vid den här tiden förra året. Men det är igen den här tråkiga brasklappen då, att jag tycker ändå att man ska ha med sig att det kan bli höga elpriser nästa vinter också. För att vi har ja, men många ganska volatila faktorer som påverkar, bland annat väder. Så att det, liksom, vädret har genom det här ganska stor inverkan på vår privatekonomi faktiskt, hur konstigt det låter.
Vad tänker du där då som elkund? Är det rörligt eller bundet som gäller?
Jag tycker att det där är väldigt svårt, därför att just nu som sagt ser bilden bra ut, men det kostar ganska mycket att försäkra sig mot prisuppgångar, det vill säga bundna elavtal kostar rätt mycket. Så att där får man väl tänka efter. Känner man att man har utrymme i sin ekonomi för att priserna stiger, så tycker jag väl kanske ändå att rörligt är det mest förmånliga nu. Så där får man nog tänka efter lite grann hur mycket är den försäkringen värd, så att säga, som det ju är att binda elpriset.
Mm. Matpriserna har vi pratat lite om också. Det har ju varit ett problem för många hushåll. Du säger att det verkar inte som att det är prisuppgångar på gång där. Eller hur ska man se på det?
Nej, vi har ju haft lite prisuppgångar fortsatt på mat. Även fast inflationen sammantaget har gått ner, så har man kunnat se att matpriserna har fortsatt stiga. Matpriserna påverkas ju av många saker. Det kan vara skördar som slår fel och så vidare, som får liksom effekter på enskilda varor. Men framförallt så är det ju mycket energi- och bränslepriser faktiskt, som i flera led inverkar på livsmedelspriser. Därför att det kostar att köra traktor och det kostar att frakta och så vidare. Nu ser det ju ändå ut som att vi kommer inte ha någon väldigt stor kraftig uppgång i energipriserna som vi hade när inflationen började stiga globalt. Då berodde ju det på... Det började ju med kraftigt stigande råvarupriser, kraftigt stigande energipriser, som sen fick spridningseffekter som ringar på vattnet, kan man säga, och det spred sig till livsmedelspriserna. Det där hänger ju kanske kvar lite grann också, men vi ser inte någon sån kraftig råvaruppgång eller energiprisuppgång ändå framför oss. Och det talar ju för att livsmedelspriserna, om inte annars, stabiliseras. Men igen då, att bara för att man säger att om inflationen faller, så betyder inte det att just livsmedelspriserna faller, utan det kan vara att de stabiliseras här någonstans, lite så. Det är ju det man skulle önska kanske då, att det där Bregott-paketet inte kostade så väldigt mycket längre.
Ja, faktiskt. Ja. Det har blivit väldigt dyrt. Men det har ju diskuterats också mycket kring, vi var inne på det lite med bankerna här, att man ändå på något sätt tar tillfället i akt och ser till att höja räntorna ordentligt. Kanske en del tycker att man tar lite för mycket marginaler. Det samma har ju diskuterats när det gäller handlarna och även de som då distribuerar eller som tillverkar maten, grossisterna. Vad säger du om det där? Är det något som vi konsumenter kan påverka på något sätt, eller är vi bara helt i händerna på de här stora företagen?
Ja, men det har ju diskuterats ganska mycket om konkurrenssituationen på livsmedelsmarknaden, att vi har liksom ett fåtal stora livsmedelsjättar, och det här är en diskussion som har pågått ganska länge ju, och vi har ju politiker som har liksom tagit de här i öronen lite grann och så. Ja, men det är klart, ökad konkurrens är ju alltid bra. Som konsument så tänker jag att man får göra det bästa av läget. Alltså handla på lågprisbutiker, så att de här jättarna inser att man måste ha en sån valmöjlighet. Och det tycker jag man ser, att som handlare så behöver man erbjuda lågprisalternativ. Det tycker jag liksom att konsumenterna har visat nu. Vi ser ett ökat intresse för att handla exempelvis då på Willys istället för Hemköp, som är lite dyrare. Nu bara drog jag någon jämförelse, men jag tycker man ser det lite grann. Och det är ju ett sätt att rösta med fötterna, att välja bort det som är väldigt högt prissatt och välja butikens egna sortiment exempelvis då, som ofta är lite billigare i lågprisalternativen som Willys eller vad det nu kan vara. Lidl har ju också fått ett uppsving i det här. Så det kan man ju se faktiskt, att vi gör ju så, vi konsumenter. Och sen så får man också välja bort, för att liksom, man får ju kryssa emellan också lite grann det som har stigit väldigt mycket i pris. Och där har vi ju exempelvis då importerat, har ju ökat väldigt mycket i pris. Det beror på vår svaga krona bland annat, som gör att det blir dyrt med inköp från utlandet. Så att det går ju att hitta liksom billigare alternativ, men då behöver man ju tänka till lite grann. Och där tycker jag att man kan rösta med fötterna lite grann. Ändå.
Du pratar om den svaga kronan. Hur skulle du säga att inbromsningen av inflationen nu kommer att påverka värdet på den svenska kronan? Kommer den att stärkas?
Ja, det är ju snarare så att inflationen får ju lite... den fallande inflationen får lite draghjälp om det är så att kronan stärks. Alltså en svag krona spär på inflationen. Och vi såg ju faktiskt att kronan stärktes i slutet av 2023. Så att det kan ju faktiskt ha bidragit till att inflationen faller lite grann. Det är liksom ett stort problem för Riksbanken hur man ska göra med den här svaga kronan. Den är fortfarande svag, ska sägas. Men den har stärkts lite grann. Nu så ser vi ju, i och med att inflationen faller, så ser man ju framförallt räntesänkningar framför sig ju, det har vi pratat om. Räntesänkningar är ju allt annat lika sånt som inte stärker en valuta. Men eftersom alla andra centralbanker också kommer att sänka räntan nu, vi står liksom inför globalt räntesänkningsrace kan man säga, så bör inte kronan försvagas så väldigt mycket just på grund av det. För liksom valutor prissätts ju alltid i relation till varandra, kan man väl säga. Så jag skulle snarare säga att vi får hoppas att kronan fortsätter att stärkas, för det hjälper ju inflationen att falla, kan man säga.
Vi får se helt enkelt. Du har varit inne på det lite, men om vi ska sammanfatta lite de här tipsen då. Alltså hur ska man tänka som privatperson nu när de här beskeden kommer? Vad är de bästa handfasta tipsen som du har?
Ja, men lite grann som vi inte har pratat så mycket. Vi pratar väldigt mycket räntor och inflation. Ett annat ämne som vi kanske kommer att prata mer om är ju faktiskt konjunktur. Därför att nu är ju Sverige och svensk ekonomi i en lågkonjunktur. Det väntas bli ganska mild. Men det kommer ju kanske vara så att fler faktiskt blir arbetslösa. Och tappar man sin inkomst, ja, men det är klart att då är ju några punkters lägre ränta och lite lägre elpris en ganska klen tröst. Så att jag skulle säga i det här läget så, ja, man kanske bara kan se om sitt hus lite grann. Alltså gå med i A-kassan om man inte är med. Se över alternativets inkomstförsäkring som vissa fackförbund exempelvis då erbjuder. Alltså bara säkra upp lite grann om man känner att man skulle kunna vara i en sektor kanske som har det lite tufft just nu, som skulle kunna drabbas av uppsägningar. Men som sagt, det väntas ingen stor ökning i arbetslösheten, men onekligen så kommer ju fler bli arbetslösa för att vi är ändå i en lågkonjunktur. Så att i tillägg till allt annat som är: håll räntan rörlig, bind inte bolåneräntan nu, för att vi tror ändå att den kommer att bli lägre och sådär. Så tycker jag ändå att, ja, men se om sitt hus lite grann så att man säkrar upp lite. Och till det har ju kanske att ha en buffert också. Det är också en sån där sak som vi sparekonomer tjatar om. Men den är ganska bra att ha, den där bufferten faktiskt.
Till sist, om vi blickar ett år framåt nu till januari 2025 här. Kommer vi känna då, vi vanliga konsumenter, att det är lite billigare, lite lättare att leva?
Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att 2024 blir ett år. Och det här är, alltså, om man nu får behålla sitt jobb, sin inkomst, då, om man får behålla sin inkomst, då tror jag att man kommer att känna att nu har vi ändå, om vi inte är ute ur tunneln, så ser vi ändå ljuset i tunneln. Vi kommer att ligga på lägre bolåneräntor. Vi har inte den här väldigt höga inflationen då, förhoppningsvis. Det är inte någonting som vi tror åtminstone. Jag tror att det kommer att kännas lite lättare faktiskt. Det kan ju vara så också att bostadsmarknaden har, om man inte piggnat på sig och stigit, så kanske priserna har stabiliserats där också. Så att, jag tror det. Och sen tror jag också att vi har en konjunkturnedgång, men den väntas faktiskt inte vara så långvarig. Så att redan 2025 så kanske vi börjar se att det ljusnar lite på sina håll också. Så det är det vi hoppas på, åtminstone.
Vi får hoppas på det. Tack så mycket, Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.